Annika Strandell, välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Du är ju ordförande för S-kvinnor. Du har varit minister i flera socialdemokratiskt ledda regeringar. Socialförsäkringsminister, socialminister och klimat- och miljöminister. Du har också varit ordförande för fackförbundet Vision. Mm. Men idag tänkte jag att vi ska prata om kvinnofrågor och feminism framförallt. Och jag tänkte börja med att fråga, hur tycker du att det politiska läget i Sverige och världen är för kvinnor just nu?
Det är ju väldigt bekymmersamt. Vi ser ju en enorm backlash för jämställdheten i Sverige men också runt om i världen. Jag brukar säga det att när den typen av auktoritära, högerkonservativa och fascistiska tendenser som vi ser präglar politiken i allt fler länder får fäste, så är det ofta väldigt dåligt för kvinnors och flickors rättigheter. Och det är också det vi ser resultatet av i många länder där man nu rullar tillbaks jämställdhetspolitiska framsteg. Där man igen flyttar fram positionerna i att bestämma över kvinnors och flickors kroppar. Ta aborträttigheterna i USA till exempel, men också i många andra länder i Europa just nu. Och det här kommer ju också i kölvattnet av covid-pandemin som vi vet slog väldigt hårt mot kvinnor och flickor. Många som fick gå hem från skolan och kvinnor som blev av med jobben och sin försörjning. Så att ja, det är en jättebekymmersam tid.
Vad tänker du om läget i Sverige och svensk politik?
Ja, men det är ju på precis samma sätt. Vi vill ju gärna i Sverige se oss själva som vaccinerade mot den här typen av vindar och att vi skulle vara någon typ av undantag. Nu får du ju min bild av det här från mitt politiska perspektiv, men faktum är ju att Sverige är ett av de länder i Europa där då ett högerextremt eller högerkonservativt nationalistiskt parti har direkt inflytande över regeringspolitiken. Och det är klart att vi ser ju det på hur den här regeringen avskaffar den feministiska utrikespolitiken dag ett. Precis. Hur man drar in stödet till olika typer av kvinnoorganisationer. På hur man då, inte bara kvinnoorganisationer utan civilsamhället brett. Stöd till folkbildning som kvinnor tar del av i högre utsträckning än män till exempel. Så att ja, det är minst sagt bekymmersamt. Vi är inget undantag och vi måste både vara vaksamma och agera.
Hur tycker du att motståndet mot det här ser ut och fungerar i Sverige? Finns det något organiserat motstånd som det går bra för?
Som det går bra för skulle jag... Nej, det skulle jag nog... Nu kanske jag blir lite för negativ här, men...
Det är okej.
Nej, men jag skulle verkligen säga att det är yrvaket i Sverige. För det första så har vi ett civilsamhälle som närmast är chockskadat utav de senaste 2 åren med den här regeringen. När man drar undan stöd för stora delar utav civilsamhället. Man vet inte riktigt hur man ska hantera den här regeringen och inte riktigt kanske har klarat av att samla sig med en gemensam kraft för att stå emot det här, inte heller ifrån kvinnorörelsen.
Vad skulle behövas? Vad behöver man göra nu?
Jag tror att man behöver förstå att det här är på allvar. Ungefär som jag sa, att Sverige inte på något sätt är vaccinerat. Utan att de här vindarna blåser hårt. Och de påverkar inte bara regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Utan jag skulle vilja säga att alla politiska partier är påverkade av de här högkonservativa vindarna på olika sätt.
Även sossarna?
Ja, absolut. Ja, men alltså att det påverkar ju också naturligtvis vilka frågor vi lyfter. Vår tonalitet i liksom debatten.
Att det blir hårdare.
Vad vi driver för frågor. Och när jag pratar om att alla politiska partier är påverkade, och såklart också hela svenska befolkningen och svensk media är ju också påverkade av de här högerkonservativa vindarna. Ja. Men att förstå det, och där tror jag att civilsamhället är oerhört viktigt. Att man orkar, trots att man nu då skär ner på sina kanslier och man inte liksom vet om man har finansiering nästa år. Att man orkar ändå kavla upp ärmarna, att söka kanske samarbete, inte bara då mellan kvinnoorganisationerna utan oväntade samarbeten i civilsamhället och med andra, att stärka nätverken i vårt samhälle på olika sätt. Det tror jag är otroligt viktigt.
Jag tyckte efter förra valet så blev man ju så himla nedslagen av att inte bara valresultatet utan också hela valrörelsen, att det verkligen handlade bara, som, lite som du säger nu fortfarande, handlade om frågor som i opinionsundersökningar så är det männens frågor, alltså som de bryr sig mest om. Det är kriminalitet, det är ekonomin, kärnkraft, medan kvinnors frågor som sjukvård och liksom, trygga anställningar, heltid och välfärden och klimatet. Det är liksom inte lika populärt att prata om, och jag är också otroligt trött på det ständiga mansfokuset också i min egen bransch med som opinionsbildare, att alla har som målgrupp som de ska försöka nå är unga SD-killar. Och jag känner så här, allt handlar ju om de här SD-männen, att alla vill nå dem och få dem som väljare. Alla ska på sig bygghjälmar och åka runt och bara vinna männen som väljare. Vad tänker du om det?
Åh, gud, jag bara känner hur det bara hela mig när du säger det, för att jag känner så väl igen mig i det här. Och jag var ju också dessutom klimat- och miljöminister i förra valrörelsen, som helt plötsligt den enda miljöfrågan blev kärnkraft. Helt absurt. Och faktum utifrån det du säger då, att det blev en sån tydlig mansagenda i hela valrörelsen. Det absurda i det var ju att när man gick in och mätte vilken som var väljarnas viktigaste fråga, så var ju sjukvården där uppe. Och som man överhuvudtaget inte... och jag kan säga, det är klart att vi gjorde ju försök att få upp den frågan på agendan. Men det var ju omöjligt i princip. Och det är ju tyvärr inte heller första valet som det ser ut så här, om man ska vara riktigt ärlig. Även om det blev kanske lite extremt. Men där har vi ju liksom det här samspelet någonstans då mellan de politiska partierna som försöker nå de här väljarna, som du säger, och medias faktiskt då, eran brans fokus på liksom de hårda frågorna. Det är ju bara att se liksom vilka, jag håller på att säga, journalister som kommer på vilka presskonferenser i regeringskansliet. Och vad det är som är mer eller mindre intressant för att man liksom ska få den här temperaturmätan. Men ja, det är klart, som S-kvinnors ordförande har jag varit oerhört frustrerad över det här. För att vi har ju också en sån tydlig väljarsplittring mellan kvinnor och män. Där kvinnor i alla åldersgrupper är mer progressiva, benägna att rösta på progressiva partier. Och samtidigt så klarar inte vi själva av att liksom matcha fram en politik och de frågor som våra, det är ju våra stora väljargrupper, är ju bland kvinnorna idag.
Det är ju lite att man tar dem för givna, känner jag. Alltså att kvinnorna röstar redan rätt i någon situationstecken, alltså så att man räknar med dem, men vill vinna över de här SD-männen.
Jag tänker att det misstaget har man ju gjort förr, att man tror att väljargrupper är givna. Och sen tittar man tillbaks och kan konstatera att okej, vi jagade svensk medelklass i fyra val. Och vad hände med de klassiska arbetarväljarna? Vart gick de? Jo, då gick de till Sverigedemokraterna. Men det är ju inte bara, utan det handlar ju också, man måste ju ta det här på stort allvar och inte göra om samma misstag igen. Och där kan jag känna mig väldigt frustrerad kopplat till de kvinnliga väljarna som idag väljer att rösta på Socialdemokraterna till exempel. Inte minst när det handlar om arbetsmarknadsfrågor och vad vi väljer att prioritera.
Du ledde ju en av Socialdemokraternas arbetsgrupper där för att ta fram ny socialdemokratisk politik inför nästa val. Och det som har blivit mest uppmärksammat från eran rapport då handlar ju om arbetstidsförkortning. Kan du inte berätta lite om
absolut,
vad du tycker om det?
Absolut, det kan jag göra. Jo, och som sagt var den här arbetsgruppen, den hade ju som mål att ta fram en ny uppdaterad politik på egentligen hela arbetsmarknadsområdet. Och vi har ju en mängd förslag, men arbetstidsförkortningen har blivit mest uppmärksammad och den blir också så tydlig på något sätt i relation till vad vi pratar om nu. För att vi har ju en liksom, situation på den svenska arbetsmarknaden, jag brukar säga det, vi var ett Sverige som gick in i 90-talskrisen och ett helt annat Sverige som kom ur 90-talskrisen. Med den arbetsmarknad med kraftigt ökande visstidsanställningar, inte minst sjuktal, man kan räkna upp på område efter område. Och det man kan se är ju att för en grupp på den svenska arbetsmarknaden så har väldigt många utav försämringarna träffat väldigt hårt. Och det är ju framförallt personer i LO-yrken och framförallt kvinnor i LO-yrken. Jag brukar säga att man kan skära våran analys på klass och kön. Där en del utav löntagarkollektivet i Sverige har fått bättre villkor och mer flexibla arbetstider. Man har kunnat börja jobba hemifrån. Även om jag också kan säga att det obegränsade arbetslivet inte heller är liksom, det har också sina risker. Men för den här gruppen så har arbetslivet de senaste 30 åren blivit mer utav osäkra anställningar. Precisionsbemanning har tekniken lett till i de här yrkesgrupperna, alltså minutscheman inom hemtjänsten. När du jobbar som bussförare eller i butik eller vad som helst. Och framförallt mer starkt styrt och kontrollerat arbete, tuffare arbetssituation på alla sätt. Men att stå, vi har en flexande klass brukar jag säga idag i form av de som har de här möjligheterna med flexibla arbetstider. Men att det då för de här grupperna bara har blivit sämre helt enkelt.
Hur tror du att den här arbetstidsförkortningsfrågan... Sossarna har ju kongress snart. Kommer S-kvinnor att driva den frågan på kongressen?
Vi driver den stenhårt. Vi har ju både naturligtvis, dels så har jag ju resultatet ifrån min arbetsgrupp som ju föreslår en generell arbetstidsförkortning. Där vi föreslår att man ska gå lagstiftningsvägen. Men S-kvinnor har ju också motioner till kongressen. Som vi driver och nu arbetar vi ju med partiets politiska riktlinjer till kongressen. Och det är klart att vi driver den här frågan. Det är ju, vi har förkortat arbetstiden 5 gånger i Sverige de senaste 100 åren. Varje gång så har ju socialdemokratin varit det partiet som har drivit den frågan och genomfört de här arbetstidsförkortningarna. Det har varit extremt viktigt för oss de senaste 100 åren att det har varit generella arbetstidsförkortningar som har träffat alla arbetsgrupper på arbetsmarknaden. Jag brukar säga så här, nu har vi bland de längsta arbetsliven i Europa. Vi jobbar, vilket då LOs egen utredning som kom för en vecka sedan, första delen av den, visar att vi också jobbar i princip mest i hela Europa. Nederländerna är de enda som slår oss. Och framförallt att vi också ser den här djupa orättvisan mellan då kvinnor och män i arbetaryrken och den övriga arbetsmarknaden där man har den här flexibiliteten. Och om inte Socialdemokraterna är de som driver den här frågan, vem ska göra det då?
Kommer ni lyckas då? Finns det stöd i partiet?
Jag upplever att det finns ett oerhört starkt stöd i partiet. Det är en av de frågor som har motionerats mest om till den här kongressen. Det är på riktigt en genuin orättvisa som får konsekvenser för de här arbets grupperna utav arbetstagare. Förödande konsekvenser med ohälsa och kortare medellivslängd faktiskt. Mm. Så att jag upplever att det finns ett starkt stöd. Det är en på riktigt viktig fråga. Och när vi pratar om politik då, som är viktig och som träffar inte minst kvinnor i arbetaryrken, så är det här en superviktig fråga. Jag brukar också säga så här att covid-pandemin blev ju en sån liksom värdemätare.
Mm.
Där 9 av 10 i tjänstemannagrupperna kunde jobba hemifrån. 9 av 10 i ett LO-yrke gick till jobbet varje dag och såg till att Sverige fungerar. Så att det tror jag också på något sätt gjorde att det öppnade ögonen hos många, tror jag. Det blev så väldigt tydligt någonstans att den här skillnaden finns på den svenska arbetsmarknaden idag. Det man också måste komma ihåg med Sverige, till skillnad från de flesta andra länder i hela EU, det är att i Sverige arbetar både kvinnor och män väldigt mycket.
Mm.
I Europa, i andra EU-länder, så är var tredje kvinna i EU fortfarande hemmafru.
Oj, är det sant?
Ja, det är sant. Det är helt bizarrt.
Det hade jag inte gissat på faktiskt.
Nej, och ta väldigt många länder där man ändå uppfattar att kvinnor arbetar väldigt mycket. Ta Tyskland.
Mm.
Ja, där är det ju mer regel än undantag. Mm. Att man går hem när första barnet kommer. Mm. Liksom. Men i Sverige, sedan ett antal decennier tillbaks, så arbetar både kvinnor och män väldigt mycket. Vi har bland det högsta arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor i världen.
Mm.
Men ta då, jag brukar säga så här, jag har ju debatterat det här med Svenskt Näringsliv inte bara en gång utan väldigt många gånger. Mm. Som för övrigt själva har arbetstidsförkortning för alla sina medarbetare ja. På Svenskt Näringsliv. Just vilket det. Ju blev uppmärksammat.
Ja.
32 timmar på sommaren och vad det nu var, 36,5 de andra veckorna runt året. Nej, men jag brukar säga så här att ja, jag tycker att det finns en rättvisa i att inte bara Svenskt Näringslivs medarbetare ska kunna hämta tidigare på förskolan, utan kanske också barnskötaren som arbetar där ska kunna göra det någon gång när det gäller hens egna barn.
Mm.
Och det är verkligen en sån tydlig orättvisa.
Mm. Men tycker du att det vore bäst att göra det genom lagstiftning, en arbetstidsförkortning? För det har ju varit lite så här, mycket diskussion inom Socialdemokraterna också i relation till LO som nu vill ha det genom liksom parterna och så.
Mm. Jag tror att det man ändå ska vara väldigt klar över, det är att jag uppfattar att det finns en tydlig samsyn i att om man ska genomföra, en arbetstidsförkortning är nödvändig att genomföra.
Mm.
Den måste träffa alla.
Mm.
Och där uppfattar inte jag att det finns någon skillnad mellan min uppfattning eller min arbetsgrupps uppfattning och LO.
Nej.
Och då finns det lite olika modeller. Vi har tidigare valt lagstiftningsvägen i Sverige, alla gånger förutom en. Och då var det under hot om lagstiftning vid kortare arbetstiden och då blev det ett huvudavtal som täckte hela arbetsmarknaden.
Mm.
Både Norge och Danmark har ju sedan slutet av 80-talet, början av 90-talet, kortare arbetstid. I Danmark till exempel, där arbetar man ju då 37 timmar och då ingår oftast lunchen också. Så de jobbar ungefär 34-34,5 timmar.
Mm.
Norge ser ungefär likadant ut. Där har man ju valt att gå kollektivavtalsvägen.
Mm.
Men då har det handlat om ett kollektivavtal som träffar hela arbetsmarknaden. Mm. För vi kan inte igen ha en situation där det liksom är vissa delar av arbetsmarknaden, läs mansdominerade arbetsplatser eller tjänstemän som ska träffas av en arbetstidsförkortning. Men inte kvinnorna som jobbar i hemtjänsten eller vård, skola, omsorg, om jag får uttrycka mig så. Mm. Där vi idag har de högsta sjuktalen, svårast att rekrytera nya medarbetare.
Mm.
Där man har den här starkt styrda och kontrollerade arbetstiden.
Mm.
Vi kan inte ha en liksom överenskommelse som inte träffar de grupperna. Det tänker jag fortsatt vara extremt noga med att poängtera när jag är ute i den här debatten, både internt i partiet, i diskussion med LO, eller för den delen på det sätt som vi pratar om idag.
Mm. Vad tror du inför valet 2026 kommer det handla mer om kvinnors prioriterade frågor än valet 2022 gjorde?
Jag skulle verkligen önska att det vore så. Jag kommer utifrån den roll jag har göra allt vad jag kan för att de frågorna ska synas i valet om hur vi förbättrar livet för kvinnor i det här landet, både livet och arbetslivet. Samtidigt så är jag jättebekymrad om det kommer att bli så.
Mm.
Och skälet är ju naturligtvis det läge som vi har i omvärlden.
Mm.
Med det säkerhetspolitiska läget, vårt NATO-medlemskap, den militära upprustningen, fortsatt diskussion i energifrågan, gängskjutningar som dominerar liksom det massmediala flödet. Men vi behöver försöka att orka med att också lyfta upp de här andra frågorna. För verkligheten är ju den som socialdemokrat att vi de senaste 30 åren har haft bland de snabbast ökande klyftorna i hela OECD. Ekonomiska klyftorna. Och vilka är det som har betalt det här priset?
Mm.
Jo, det är ju våra traditionella väljargrupper. Det är kvinnor framför allt. Och de med de minsta marginalerna. En viktig del till att klyftorna ökat snabbare i Sverige än i andra länder, det är ju för att vi till exempel inte har klarat av att upprätthålla liksom skyddet i socialförsäkringarna. Sjukförsäkringen, bostadstillägg, den här tryggheten som är liksom krockkudden när livet vänder. Det har vi inte lyckats upprätthålla liksom en vettiga nivåer och ett vettigt skydd i de senaste 30 åren. Och det träffas särskilt hårt kvinnor. Så att ja, valet skulle verkligen behöva prata om hur vi upprättar tryggheten i Sverige. Inte bara på gator och torg, utan i samhället och mellan oss som samhällsmedborgare. Samhällskontraktet.
En sak som oroar mig mer och mer är att det är så få unga som identifierar sig som feminister. Alltså det har minskat. Från enligt ungdomsbarometern så har andelen unga som identifierar sig som feminister sjunkit från 34% till 24% på 4 år. Mm. Vad tror du att det beror på?
Det är extremt bekymmersamt. Jag tror ju att det beror på precis det som vi inledde med att tala om. Att det blåser ju kraftiga högerkonservativa och nationalistiska vindar. Det tar ju sig uttryck i samhället på massa olika sätt. Genom politik, genom vad som speglas i media, genom innehållet i sociala medier som vi vet inte minst unga träffas av. Det finns ju ännu värre siffror som vi pratar om. Alltså, det finns ju också en undersökning från Jämställdhetsmyndigheten som visar att unga män idag är mer konservativa än vad deras föräldrar, pappor är. Fler unga män tycker att jämställdheten har gått för långt än vad deras pappor tycker. Så att vi befinner oss ju verkligen i den här farliga utvecklingen som då riskerar att resultera i ännu mer. Att de här frågorna inte kommer upp på liksom den politiska agendan. Utan istället att den här typen av negativ syn kring feminism och jämställdhet som har färgat debatten de sista 4 åren verkligen tar fäste i samhället. Och då ska man ju veta att den här typen av jämställdhetspolitiska segrar som har gjort Sverige till ett av de mest jämställda länderna i världen, där vi har det högsta arbetskraftsdeltagandet, kvinnor bättre utbildade än män sedan 40 år tillbaks. Alla de här framstegen, sexköpslagen, samtyckeslagstiftningen, abortlagstiftningen, tar en jäkla tid att vinna de där segrarna. Men det är extremt rätt att rulla tillbaks. Det har vi ju sett i andra länder nu. Hur man med politiska beslut snabbt liksom,
ja.
rullat tillbaks. Men också att man inte fortsätter framåt i när det gäller jämställdheten. Så här har vi ju ett jobb att göra i hela samhället. Ja.
Lite på tal om det så har ju Kristdemokraterna nu fått för sig att de ska utreda varför det föds så få barn i Sverige och vad man kan göra åt det.
Ja.
Och då Jimmy Lord med två som ska utreda det här åt partiet. Han sa ju då i en intervju så fick han frågan om han kan tänka sig att förändra tillgången till preventivmedel som en lösning, och han svarar att han inte utesluter det utan att utredningen ska titta på alla möjligheter och så. Vad tänkte du om det?
Jag tänkte att det om något säger väl varför just Kristdemokrater ska hålla sig borta från de här frågorna. Det blir ju väldigt tydligt. Vi vet ju att Kristdemokraterna är ju inget parti som värnar jämställdhet och feminism direkt, utan precis tvärtom. Men samtidigt så bara det att man kan 2025 få för sig att aningslöst svara det när man får en sådan fråga är ju remarkabelt. Det är anmärkningsvärt, verkligen anmärkningsvärt. Och återigen då, en signal om varför vi behöver vara vaksamma. Jag vet ju också att Kristdemokraterna har gjort ett större internpolitiskt arbete kring en modern, inom situationstecken, familjepolitik. Det gör ju mig som Eskvinners ordförande lätt skräckslagen. Med tanke på att det är partiet som inte bara har förespråkat utan också i regeringspolitik tvingat genom vårdnadsbidrag till exempel. Som ledde till att låsa fast inte minst många utrikesfödda kvinnor i hemmet. Och är ett exempel på precis den typen av antifeministisk politik som vi ser i en del auktoritära länder. Så att, man kan le lite åt det här, men samtidigt så ska man ta det på stort allvar. Jag har ju själv varit då både social- och socialförsäkringsminister och har ju naturligtvis noga följt utvecklingen avseende födelsetalen. Och det är oroande. Och det är klart att man kan göra tolkningen på lite olika sätt. Å ena sidan kan man säga att Sverige har ju innan den här nedgången började ändå varit ett av få länder som då lyckats med att ha ett extremt högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor och hög utbildningsnivå. Och samtidigt under lång tid lyckats hålla uppe födelsetalen i Sverige. Och det handlar ju naturligtvis om en kombination av en smart familjepolitik, jämställdhetspolitik som skapar trygga förutsättningar att vilja bilda familj i ett land, att vilja bilda familj i. Och som gör det möjligt att kombinera arbete med familjeliv. Ja, vad har vi då sett de senaste 20-30 åren? Jo, det är de här ökade klyftorna, ett brustet samhällskontrakt, sämre socialförsäkringar, som naturligtvis skapar en osäkerhet i, har jag ekonomi att kunna liksom bilda familj. Men det är ju inte det som jag tror Kristdemokraterna kommer ha som fokus. Men jag kan ju tycka att vi behöver en moderniserad och uppdaterad familjepolitik. Det är ju någonting jag skulle vilja se mer av från Socialdemokraternas sida. Hur skapar vi då, apropå arbetstidsförkortning, som en sån del i det, bättre möjligheter för familjer att få ihop det så kallade livspusslet. Där vi vet att det är otroligt många småbarnsfamiljer i Sverige idag som är jättestressade. Kvinnors sjuktal far iväg när andra barnet föds. Och så vidare.
Det är ju, alltså, jag tänker också, jag är ju i 30-årsåldern och de flesta av mina kompisar är också det. Och det är ju typ nu börjar en del få fasta jobb.
Exakt.
De flesta skulle jag säga har inte det, utan de flesta av mina vänner har fortfarande liksom osäkra anställningar, och de flesta börjar också nu få en lägenhet kanske. Men det är ju extremt sent, alltså, så att jag kan verkligen förstå att folk inte vill skaffa barn.
Ja. Jag tror att du har det klockrena svaret på precis detta.
Mm.
Det är ju den här som jag nämnde inledningsvis, vi tittar ju också på den utredning som jag satt i. Alltså explosionen av visstidsanställningar.
Mm.
Över en miljon svenskar. Det är, herregud, det är över en femtedel av arbetskraften i Sverige har idag någon typ av otrygg anställning.
Mm.
Och såklart, unga och kvinnor är överrepresenterade. Och det tar allt längre tid innan man får en trygghet på arbetsmarknaden, inte minst en lägenhet också, eller ett boende som man kan vara trygg med. Genomsnittsåldern för när en kommunalare får sin första tillsvidareanställning. Jag gick omkring länge och sa att det var 34, för det var vad jag visste när jag var visionsordförande. Tills jag blev knackad på axeln här nu och blev rättad och sa, nej, det är inte 34 längre, Annika, du får sluta säga det, det är 38. 38 okay. år. Det är helt absurt. Och vi behöver inte ha det så här.
Nej.
Men det måste fram politik. Parterna har sin roll, naturligtvis. Men det absolut bästa är ju när parterna och politiken kan gå hand i hand för att skapa trygghet.
Mm.
Både på arbetsmarknaden och livet i stort.
Om du ska säga de tre viktigaste frågorna nu, om du bara fick så genomföra tre politiska förslag. Du som individ har majoritet i riksdagen.
Som individ.
Vad genomför du då?
Jag skulle genomföra en generell arbetstidsförkortning.
Mm.
Det är en bra jämställdhetspolitik. Jag skulle indexera socialförsäkringarna. Det låter ju skittråkigt, men det innebär ju ändå att de slutar gröpas ur utan ökar i takt med liksom kostnader i samhället. I övrigt, det skulle jag definitivt göra. Åh gud, vad ska det tredje?
Du har en till, en tredje önskning.
Ja, jag får ju säga, jag skulle dela föräldraförsäkringen rakt av också. Givet, vi vet ju nämligen att det är där de riktigt stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män uppstår. Och vi vet att föräldraförsäkringen är en nyckelförsäkring. Det tappet som man gör när man bildar familj, apropå låga födelsetal, som kvinnor gör, det hämtar man sen aldrig igen under resten av arbetslivet. Så att föräldraförsäkringarna eller en familjepolitik som liksom borgar för att det där tappet inte blir så stort.
Om du får skicka med en uppmaning eller hälsning till lyssnarna och kanske särskilt kvinnliga lyssnare, hur överlever man i en sån här tid? Har du några tips?
Ja, hur överlever man i en sån här tid? Jag tror att man i Sverige nu verkligen behöver alla goda krafter. Så har du någon gång funderat på att engagera dig politiskt eller i någon civilsamhällesorganisation eller bara vara en del av att ta tonen i debatten på det sätt som du kan utifrån din egen plattform, så är det läge nu. Det är läge nu. Vi kan inte ta demokratin för given. Vi är inte skyddade i Sverige. Saker och ting sker nu väldigt, väldigt fort. Så din röst räknas.
Fint.
Tack.
Ja, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med oss på Aftonbladets ledarsida.
Ja. Ja, tack så jättemycket.
Det är skönt att prata lite om feminism.
Eller hur?
Och kvinnofrågor. Ja, det behöver man.
Det gör man. Tack.
Mm.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.